Det är fredagen den 9 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här på Annadagen. Förr i tiden en viktig milstolpe i förberedelserna inför julen. Nu skulle julölet vara satt i jäsning, lutfisken lägga sig blöt och det var dags att på allvar ta sig an med ljusstöpning och julbak. Man kan ju bli sönderstressad för mindre. Själv har jag inte hunnit sätta någon julöl och inte ens hunnit köpa någon, så jag antar att affären med det förnämliga sortimentet kommer ha slutsålt på Mysingens midvinterbrygd när jag väl orkar mig dit. Den Anna som vi firar idag, det är enligt de apokryfiska skrifterna Jungfru Marias mamma och alltså Jesus mormor. Även hon ska enligt vissa källor ha blivit med barn utan manlig inblandning och alltså även Maria ska då vara jungfrufödd. Karn hennes hette Joakim och för säkerhets skull ska han befunnit sig ute i öknen när hans hustru fick meddelandet om sin babylycka. Detta om Anna och Annadagen, men vi ska inte dröja vid lutfisk eller jungfrufödslar, hur lockande kombinationen än kan låta. Utan vi ska som vanligt kasta oss på veckans ämnen i form av politiska tvister, gåtor och sällsamheter. Och de som ska stå för klokskap och klarspråk denna vecka är som vanligt tre av mina skärpta kollegor. Och den här fredagen heter de Mattias Svensson, Peter Wemblad och Paulina Neuding. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack så väldigt mycket.
Peter, särskilt välkommen till dig som kommer tillbaka till fredagspanelen efter en veckas bortovaro. Hur känns det att återkomma?
Känns mycket bra. Jag kan också meddela att jag faktiskt har varit och köpt min julöl. Bland annat har jag ett par flaskor av nämnda sort som du gjorde reklam för. Så att lägger du ett bud så...
Okej, vi kanske ska slå vad om någonting igen så är de snart mina. Mycket har ju hunnit förändras under din tid borta, Peter, så att du får försöka, vi får hålla dig i handen helt enkelt idag, så att det går bra för dig. Paulina, hur är läget på din front?
Det är bra, jag har inte köpt någon julöl.
Nej, hade du gjort det hade vi blivit besvikna på dig.
Precis.
Du, vad har du sysslat med i veckan?
Ja, vad har jag sysslat med? Jag tror att jag har gjort en ministerintervju som kommer på måndag.
Det har varit min
huvudsakliga sysselsättning. Det blev väldigt intressant samtal för mig i alla fall. Sen får vi se vad läsarna tycker, om de tyckte det var lika intressant.
Det tror jag, och den innehåller väldigt många...
Vad tyckte ministern?
Ja, precis.
Precis. Nej, men jag kan berätta i alla fall att vi pratade om ett ämne som jag har skrivit och poddat om en del, nämligen digitaliseringen av skolan och skärmarnas plats i undervisningen.
Och jag kan lova läsarna en hel del think of the children moments i den här.
Så att, jag brukar beskyllas för detta, men ja, så är det.
Ja. Och den här gången finns det faktiskt anledning att just göra detta, tänka barnen. På måndag läser ni alltså detta. Mattias, hur är läget på ön?
Jo, men det är bra.
Du lät lite tveksam där. Är det dig eller ön som har problem?
Nej, vi fick en diskmaskin monterad inom citationstecken och det kommer skumma ljud ifrån den så man får hålla lite koll.
Kan det vara
då pappan i familjen brukar felsöka och fixa diskmaskinen?
Men jag har noterat att det inte ens folk som är licensierade nödvändigtvis är särskilt kompetenta. Högre kompetens än så har jag inte.
Senast jag blev i diskmaskinen lyfte jag ut den och skruvade bort bakstycket och då visade det sig att det var glassplitter som hade fastnat i den här impellern som drar in vatten i maskinen, så den helt enkelt hade problem med insugningen. Men det gick lätt att lösa. Mattias, det kan väl vara ett tips om den fortsätter bråka?
Ja, fast det här är en ny. De hänger på tre kvarten.
Ja, det låter illa det. Jag tror att det kan vara en bugg i din diskmaskin helt enkelt. Så, kalla in IT-expertisen omedelbart.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hörrni, vi ska gå vidare till veckans första ämne. Och då handlar det om stålproduktion. För en stor nyhet på sidan i veckan, det står Peter för, vår grävande reporter. Du Peter har ju som vanligt tittat, ja du går ju som vanligt ut i verkligheten när du skriver om ett ämne. Och den här veckan så har det varit Hybrit, ett företag som försöker utveckla produktion av stål och göra den fossilfri. Det är ett bolag som är samägt av Vattenfall, SSAB och LKAB. Handlar om stora tekniska landvinningar, stora klimatvinster om det lyckas. Men förstås också stora risker och stora pengar. Den första artikeln som publicerades då i veckan, den hette Svenskarna köper klimatgrisen i säcken. Det låter ju lite oroväckande. Varav denna rubrik?
Rubriken kommer sig av att det är rätt svårt att få insyn i det här projektet. I grunden inte så märkligt. Det är företag som vill skydda affärshemligheter, men samtidigt så är bygger hela det här projektet, hela den gröna industrialiseringen i Norrland bygger på att samhället, staten och medborgarna har ett väldigt stort engagemang, både ekonomiskt och på andra sätt. Alltså, inte minst elnätsutbyggnaden kräver ju, kommer ju kosta enorma belopp som i slutändan hamnar hos elkonsumenterna. Mm. Och då tycker jag att det är rimligt att ställa frågan liksom hur lite insyn medborgarna ska ha när det ändå är medborgarna i slutändan som tar liksom riskerna och kostnaderna.
Precis, för att vi ska kanske börja det varför det här angår oss alla. Det är ju så att det är ju statliga företag som är med, och det är ju också så att det finns statliga pengar med. Berätta om detta.
Ja, hela den här utvecklingen av det så kallade hybridkonceptet är ju till stor del finansierat med statliga pengar från det här industriklivet där näringslivet, företag kan söka pengar för att forska eller liksom innovationsarbete för att minska sina utsläpp. Och Hybrit är ju den hittills överlägset största stödmottagaren från industriklivet. Hittills handlar det om några hundra miljoner. Nu har man precis lämnat in en ny stödansökan på 4,9 miljarder kronor, vilket är det största stödet till ett enskilt företag i Sveriges historia om det beviljas.
Mm. Och det är ju lite intressant, för sagt nästan 5 miljarder och ansökan lämnades in för några veckor sedan, för det dök ju upp en diskussion här i den del av offentligheten som heter Twitter, där vi ägnar en del av vår tid. Och så här, varför kommer den här kritiken just nu? För det var även några andra som hade skrivit om det här, att är det en samordnad kampanj för att då krossa svensk fossilfri stålproduktion? Men det, ja, det föranleddes alltså av en liten detalj som en ansökan om 5 miljarder kronor i det största industristödspaketet någonsin i svensk historia. Så.
Det var väl några olika samverkande faktorer. Alltså dels att den här ansökan har lämnats in, att vi har generellt att det har varit mycket diskussion under hösten om realismen i den svenska klimatomställningen, svenska klimatpolitiken. Det var en intervju med LKABs vd i radion förra helgen. Och, ja, så det har varit flera olika saker.
Okej, men om vi går vidare då. Vad är det för insyn du tycker som inte finns idag som du tycker ska finnas?
Ja, men framförallt ett bättre grepp om vad ska jag säga, de samlade kostnaderna. Alltså i nuläget vet vi hur mycket LKAB planerar att investera i sin omställning. Men omställningen i sin helhet inklusive elproduktion och elnätsutbyggnad har vi väldigt dåligt hum om. Och sen finns det ju den här senaste ansökan ganska mycket kring alltså, utmaningarna som man säger på modern svenska i det här hybridprojektet, att det här är ju en ny teknik, den är väldigt oprövad, alltså det som har gjorts i den här första demonstrations eller pilotanläggningen som finns i Luleå har liksom inte visat så särskilt tydliga resultat om det här faktiskt funkar eller om det här kan bära sig ekonomiskt. Så att jag har svårt att peka på så här, det här borde vi få veta, utan det är mer, det borde vara största möjliga transparens, och det tycker jag inte finns i projektet.
Bara några ord om tekniken. Stål gör man ju, som ni vet, av att man har järn och kol, är det väl. Nu är det så att med den här nya tekniken ska man inte behöva kol utan vätgas istället, helt enkelt. Men detta kräver enorma mängder el. Så kan man väl väldigt kort sammanfatta det man försöker göra. Och det här är inte, det är inte science fiction, ska sägas. Utan det går att göra.
Tillverkningen av vätgas kräver enorma mängder el. Det är det ena. Och sen då det slutskedet, sista steget i alltså själva ståltillverkningen, ska man då börja göra i något som heter ljusbågsugnar. Det är elektriska ugnar istället för liksom kokseldade.
Mm, precis, masugnar som man hade förr. Sagt, det är inte science fiction, det går att göra. Vad som är lite oklart är väl kanske den kommersiella potentialen i det här, exakt hur mycket pengar man kommer kunna, hur mycket man kommer tjäna på det här, helt enkelt. Är väl, ja, vad jag förstår.
Det kommer att bli dyrare. Man skriver själv att den här prispremien, alltså betalningsviljan för fossilfritt stål är för låg, så att därför måste man ha det här stödet. Mm. Och hela, mycket av idén bygger på att det måste liksom till politiska åtgärder som skyddar den här produkten på. Det kan vara klimattullar eller andra saker.
Mm. Men är inte det realistiskt då att det kommer vara så att om 20 år så kommer inga länder tillåta stål som är producerat med kol, utan det här kommer vara det enda stålet som finns, och det är bra om Sverige producerar det?
Det är möjligt. Alltså, jag ser lite olika möjliga scenarier framför mig. Alltså, jag tror inte att klimatomställningen, eller vi vet att klimatomställningen inte kommer innebära att liksom alla koldioxidutsläpp ska raderas ut, utan vissa utsläpp kan man ju hantera genom olika kompensatoriska åtgärder. Och det kanske är så att just ståltillverkning är en så otroligt energikrävande tillverkningsprocess att det finns andra utsläppsminskande åtgärder som är mer pang för pengarna.
Mm. Vi har ju sett lite hur det har kommunicerats från de här företagens sida och vad som skrivits. Är det här liksom en politisk fråga om den här satsningen ska göras, eller är det bara ett affärsmässigt beslut från de här företagen? Du hävdade förstnämnda, eller?
Ja, alltså det är väl lite min poäng att det är både och det är svårt att säga var gränsen går. Alltså det är ett, på ett sätt, affärsmässigt beslut från de här inblandade företagen. Men alltså, den svenska klimat, de gör det också därför att bistå i verkställandet av den svenska och globala klimatpolitiken. Mm. Så att det är rätt otydliga gränser faktiskt.
Men det här har ju då framställt som en, ett väldigt viktigt steg mot de svenska klimatmålen, vilket det är också. Mm. Och så kommer du som en grinch här och säger att det kanske inte alltid är så bra. Vad har du fått för reaktioner på dina första texter?
Ja, det är ju som vanligt att det är väldigt olika reaktioner som man får direkt, alltså i mejl och liknande, och diskussionen på Twitter. I mailkorgen har det varit entydigt positivt. Alltså det är många som har inte sagt att man vill sänka hybriden. Alltså det är inte min ambition heller. Utan man tycker att det är bra att någon äntligen liksom försöker borra i de här frågorna som många har. Mm. Sen så på Twitter har det ju omedelbart blivit ett kulturkrig av alltihop, där jag och en del andra som ställer frågor då anklagas för att hata fossilfritt stål och sånt där.
Så är det ju. Alltså,
mycket konstruktivt.
Men allting som kan bli energikrig, eller förlåt, kulturkrig, blir ju det liksom. Så, ja. Ja, det har vi lärt oss för det här laget. Men en fråga, vad ser du för risker? Vad är ditt worst case? Alltså, är det liksom att det här inte går alls? Eller vad tänker du?
Det är ett otroligt stort projekt. Jag tror när LKABs vd intervjuades då i radio, så sa programledaren att det var liksom inom det möjligas gräns, men inom det möjligas, det bortersta sfär. Och allt måste hänga ihop. Alltså risken är, jag ska säga, den största risken är att vi gör enorma investeringar i kraftproduktion och elnät för hundratals, kanske tusentals miljarder som sen liksom visar sig inte lira med det här industriella projektet. Utan att det är ju, så bygger man elnät, det är liksom svårt att hitta alternativa användningsområden för det.
Man får bygga en jäkla massa serverhallar annars då.
Ja, det är kanske det.
Okej, sen så också en lite rolig tråd du skrev igår. Det gällde paralleller med någonting som heter Stålverk 80. Och det är en historia som inte jag känner till jätteväl. Du menar att det finns en del relevanta paralleller, en del icke-relevanta paralleller. Men för det första bara, Stålverk 80, vad är det för någonting och varför väcker det fortfarande både ont blod och en del skadeglädje när man pratar om det?
Mycket kort, det var ett statligt bolag som hette Norrbottens Järn som gick jättedåligt och som bestämde sig för att utveckla verksamheten genom att ståltillverkning. Och det här pumpade staten in massa pengar i och kostnaderna steg och steg och till slut så skrotades projektet. Det här har liksom blivit, Stålverk 80 har blivit som en symbol för liksom statliga misslyckanden när staten ska leka entreprenör och riskkapitalist.
Okej, så, och det gör alltså ont när man gör den, drar den parallellen? Alltså det är ett hårt slag?
Ja, och det har många, lite slentranmässigt så är det många som har liknat eller jämför Hybrit med Stålverk 80. Jag tycker inte att den är helt jämförbar, inte minst därför att LKAB och SSAB är väldigt välskötta företag. Norrbottens Järn var liksom konkursmässigt. Men däremot påminner debatterna om Stålverk 80 och den debatten som vi får nu ganska mycket om varandra. Även då var det många som liksom hade investerat väldigt hårt i det här. Det här var liksom mer än ett industriprojekt. Det var liksom ett utvecklingsprojekt för hela Norrland som skulle skapa massa jobb och utveckling. Och när det då började, när tvivlarna började låta sig höras, så blev de då omedelbart stämplade som dödgrävare, och det var liksom kapitalets särintressen som försökte sänka det här projektet.
Som du nu?
Ja, ungefär så.
Okej, vi får ju se. Historien upprepas inte sig själv, men den brukar väl parafrasera sig själv ibland, så vi får se hur det blir. Norrbottens Järnverk AB, sa du nu, tänker jag på NJA-gruppen, och det är ju perfekt för att spela in Mattias faktiskt. För när jag säger NJA-gruppen, vad tänker du på då?
Ja, då tänker jag på Thomas Bolme och de övriga som underhöll och skrev balladen om Olsson och andra klassiker.
Exakt. Olsson, han var inte rädd, han gick inte att knäcka. Det går ju inte heller att knäcka, Mattias. Men vad tänker du om, nu har vi då, vi har ju diskuterat mycket internt på redaktionen, och Peter har ju skrivit 2 av 3 delar i sin serie. Är Peter med sin vanliga nyhetsnäsa rätt ute igen och hittat någonting här?
Ja, jag är rädd för det. Vilket jag tror Peter är också. Alltså,
han fruktar sin näsa.
Jo, men alltså det finns ju en enorm vilja att det här ska gå väl. Att det ska gå att fasa ut fossila utsläpp också i tung industriproduktion. Väldigt lovvärda ambitioner på klimatområdet står och faller med det här. Det finns inte så många andra ställen som är kvar att åstadkomma betydande minskningar. Risken i varje sånt fall är ju, och då finns det här att då kan till och med jag se argumentet för att att man går in precis som med avgifter på utsläpp och liknande, att man går in och tittar efter lovvärda företag och sådär. Men det riskerar ju då att bli önsketänkande, som vi ser nu, att alla som ställer också de mest rimliga frågor om hur det här ska gå rent praktiskt, rent ekonomiskt, att knyta ihop. För annars har vi ju liksom bara slösat bort en massa kapital.
Mm. När får vi facit då? När vet vi ifall Peter har rätt eller om LKAB, SSAB och Vattenfall har rätt?
Ja, det vet vi ju inte. Alltså, det ligger...
När?
Jo, ja, nej, men alltså, det vet vi först i efterhand. Om det går igenom och drar vi i bromsen så vet vi inte om vi drog i bromsen för någonting som skulle lyckas eller inte.
Ja, nej, men jag tror att det, liksom det första vi kommer se det är i det här projektet, precis som den svenska klimatpolitiken i stort, så här, håller tidtabellen. Och det kommer vi få svar på ganska fort. Alltså LKAB och Hybrid har en egen tidtabell för när olika steg ska träda i kraft. De behöver 20 terawattimmar el till, nu kommer jag inte ihåg det exakta årtalet, men säger att det är typ 2030. Så att det finns ju hållpunkter här längs vägen mot det långsiktiga målet som där vi kommer få de första svaren.
Och vi har ju också liknande saker pågår ju i andra länder, så det är ju det med tekniska genombrott. De sker sällan bara på ett ställe utan det sker en tävlan och sådär. Så på det sättet står och faller ju världen inte på samma sätt med just det svenska projektet.
Men Peter, jag måste fråga en sak. Vi som då högerpersoner och marknadsliberaler, vi vill ju att det ska vara företagen som tar ledningen. Vi vill ju att det ska vara ny teknik som, och inte liksom återhållsamhet och att vi nolltillväxt som ska vara vägen fram mot klimatomställningen. Vi borde ju i grunden liksom hoppas väldigt mycket på det här projektet också. Intressant, alltså rent ideologiskt känner jag någonstans att det här är ju precis vad man längtar efter.
Ja, absolut. Alltså, vi borde hoppas väldigt mycket på näringslivets förmåga och vad säger, innovationers förmåga att bidra till omställningen. Sen behöver det inte vara så att man tror på varje enskilt projekt.
Nej.
Och i det här fallet är det ju då så liksom ett enda projekt som är så enormt stort och så enormt komplext och kräver såna enorma insatser på alla plan.
Och vad det här visar är ju hur oerhört svårt det är och hur helt omöjligt det är för till exempel den här föreställningen om att ett land ska kunna ställa om. Det här är en industri som slukar allt vad Sverige har i form av klimatinvesteringar för att kanske lyckas. Om olika rika länder lägger liksom alla klutar till att försöka utveckla något liknande på något område så kan vi få lite av ett sån här liksom klimatpolitiskt knytkalas där man står för olika genombrott som går lite fortare för att man skottar pengar på dem. Men det visar ju på den totala omöjligheten att göra det själv och framförallt liksom att om det här lyckas så behöver vi verkligen en internationell marknad att sälja på. Det duger inte att göra den här enorma investeringen för att tillverka någonting som bara svenskar ska konsumera.
Peter, du har en text kvar att skriva. När kommer den och vad handlar den om?
Ja, den kommer på tisdag. Ja, jag ska inte berätta för mycket vad den handlar om. Det är lite blandat kompott. Men bland annat kärnkraft faktiskt.
Vi ska förstås följa upp det här i podden också. Jag har bjudit in folk från Hybrid. Förhoppningsvis kommer de dyka upp i podden och berätta lite mer så vi får höra deras perspektiv och hur de ser på saken. Det som gjorde mig lite orolig när jag så tittade lite, nu är Twitter alltid Twitter, men det är ju ändå liksom skummet på den svenska ankdammen. Och det är ju att den här frågan, som vi säger, att den blir en del av kulturkriget. Och där, om jag skulle ägna en enda konsulttimme åt att vägleda Hybrid, är så här att gå inte i den fällan att ni liksom blir omhuldade av den ena sidan och därmed hatar den andra sidan och tvärtom. Alltså, det är en farlig väg att gå. Det känns jättemysigt att bli kanske ombonad i kulturkriget, men det är inte trevligt att vara där för länge, fråga en som vet. Jaha, Peter, känner vi oss nöjda med Hybrid för denna gång?
Ja, det tycker jag.
Som sagt, man får läsa Peters reportage. Det kom ett idag och den första kom i tisdags.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
ska vi gå vidare till Paulina som har suttit här helt tyst och tyst under så lång tid. Är du kvar?
Ja, och nu ska det bli helt tyskt.
Nu ska det bli tyskt nämligen, ja. Mm. Vi ska gå från, kraftverk. Nej, vi ska gå via kraftverk kommer vi till Tyskland. Kraftdurchfreude tänkte jag säga, men det kanske är, det kanske är ganska lämpligt med tanke på nästa ämne. I veckan möttes vi av en nyhet att tysk polis har avslöjat en grupp inom den så kallade Reichsbürgerrörelsen som de har planerat en statskupp. 25 personer greps i ett stort tillslag som skedde på över 100 platser runt om i Tyskland. Vi känner då kanske inte allt för mycket till, vi känner inte till allt för mycket om planerna i detalj, men de verkar vara långt framskridna. Det har funnits resurser i form av pengar och en hel del vapenkunnigt folk, bland annat före detta poliser och militärer. Och planen var då helt enkelt en våldsaktion mot förbundsdagen i Berlin. Paulina, vad tänkte du när du hörde den här nyheten?
Ja, det är en väldigt otäck händelse och man har ju inspirerats, verkar som, från det här stormningen av Kapitolium i USA.
Mm.
Och det är, som du säger, vapenkunnigt folk och det är inte bara militärer utan det är elitmilitärer. Och det här har förgreningar till och med in i förbundsdagen i form av att en av de här personerna är en domare som också har suttit i förbundsdagen för Alternativ för Tyskland, AfD.
Mm.
Så att även om den här historien låter ganska, det kan liksom på ett ytligt sätt så kan den se lite farsartad ut med den här prinsen då, Heinrich den 13:e, och att det här är liksom, att man har konspirerat på ett jaktslott i Thüringen och liksom, mm. Alltså det är så bizarra detaljer, men det är en väldigt allvarlig händelse.
Och jag skriver om detta imorgon, ska jag säga, och då använder jag uttrycket operettaktigt. Men jag varnar ju också just för att de här bisarra detaljerna, man ska inte låta sig luras av dem, även fast det ser fåligt ut för prinsar och sådär. Mm.
Och det är ju så att Tyskland har ju en andra typer av problem med högerextremism än vad vi har i Sverige. Det är klart att det sveper den typen av våg över världen. Och där liksom Tyskland är ett särfall, men det finns också väldigt specifikt tyska problem som har att göra med Tysklands historia, och det är inte så konstigt. AfD är inte som de svenska Sverigedemokraterna, utan det här har blivit en väldigt högerextrem rörelse som dessutom har ett starkt stöd i opinionen relativt.
Just det. Mattias Reichsbürger, kände du till dem tidigare?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Det är då, jag ska bara förklara för lyssnarna, vi hade en hel podd om det här igår där vi går in på detaljer för den som är intresserad, men det är alltså grupper som de då anser att den tyska staten av idag är illegitim, utan istället så är det så att man hyser lojalitet mot tidigare tyska statsbildningen, det tyska riket, alltså det som grundades av Bismarck och Wilhelm 1871 och som upplöstes, den sista regeringen som upplöstes var den i Flensburg 23 maj 1945, den som styrdes av Dönitz. Då upphörde ju helt enkelt den tyska staten, och under 4 år fanns det ingen tysk stat. Sen fanns det 2 ett tag och numera finns det en. Det finns ju en del av de medlemmarna som tror att, eller anser att den här staten fortfarande existerar, så man skriver ut egna pass åt varandra. Liksom, återigen det här farsartade och lätt bizarra, den har då, vad jag har förstått nu, inte minst under pandemitiderna, vunnit nya anhängare genom att man har, som missnöjesrörelser ibland tenderar att göra, man drar till sig i missnöjestider så drar man till sig folk helt enkelt.
Precis, det var en väldigt bra poäng som din gäst igår i podden, Erik Thyselius, som är på Access, som tidigare har varit på Svenskas ledarsida. Han gjorde ju en väldigt god poäng där med pandemin och att Tyskland har ju haft en helt annan pandemihantering än Sverige, och det verkar ha funnits en sån radikaliserande effekt av den hanteringen. Överhuvudtaget så ska man läsa Erik Thyselius om Tyskland i Access. Han skriver väldigt bra och intressant. Mm.
Mattias, det finns ju också vid sidan av Reichsbürger finns det en parallell grupp som heter då Selbstverwalter, som Erik då beskrev som lite åt det libertarianska hållet helt enkelt, att man då, Selbstverwalter är helt enkelt vad det låter som, att man sköter sig själv och att man liksom helt enkelt ska ha, det är lite up your alley.
helt ja, enkelt. Jo, nej, men alltså, och det här att man inte betalar skatt och sånt där, det tycker jag liksom, det låter ju rätt sympatiskt. Och att man är skeptisk till statsmakten generellt. Det finns ju beröringspunkter inom alla ideologier, och det har vi ju sett. Människor har radikaliserats bland libertarianer, ja, det finns i alla grupper, men det betyder ju att alla också har lite av sitt renhållningsarbete att göra. Att liksom alla har sett den här radikaliseringstendensen, och den tar sig ganska brokiga uttryck, men tenderar när det kommer till kritan att se påfallande likartat ut över hela världen. Vi har sett nu, det är både i USA och Tyskland som man då ger sig på parlamentet. Man är emot parlamentarismen. Man ser lagstyre och rättigheter som en orättfärdig begränsning av den sanna folkviljan. Vi har också ett stort, förskräckande stort antal mord på politiker som retat de här högerextrema på olika sätt, varit migrationsvänliga eller något annat som har HBTQ-vänliga eller annat som har retat dem från Polen, Tyskland. Vi har en liknande i Sverige med mordet i Almedalen. Det är ett besvärande mönster som, även om det är brokigt, tenderar att ta sig likartade och våldsamma uttryck.
Precis, det har ju framförts kritik mot tyska myndigheter att de inte, att de har en blind fläck när det kommer till högerextremism. Och tack och lov nu så visar ju det här tillslaget att i det här fallet så har man ju varit vaksam och man har upptäckt det här i tid och agerat. Det är författningsråd och andra myndigheter.
Det som är fascinerande med den här moderna då missnöjesrörelsen, eller moderna konspiracistiska rörelsen, det är ju att de sammanfogar element från så olika och för oss kanske disparata håll, att det kan vara människor liksom som ursprungligen, det kan ju vara allting från elallergiker till att man är skeptisk mot liksom den moderna medicinska industrin och kommer då via vaccinmotstånd in, och det kan vara då ja, alltså grupper som man hittills kanske inte har förknippat med högerextremism. Jag vet att Henrik Sundbom, vår tidigare medarbetare på ledarsidan, skrev faktiskt en artikel om just yogamorsor som då kommer och går sida vid sida med nynazister som dras in i någon sorts allmänt konspirativ världsbild där man ifrågasätter allt. Alltså den ekonomiska ordningen, vetenskapen,
precis,
staten.
Och jag menar, så blir det i oroliga tider när det är polariserat, när det sker flera kriser slag i slag, alltså vi hade pandemin och vi krig, inflation, ökade levnadskostnader, elkris, alltså farliga tider skapar farligare politiska rörelser.
Är det så enkelt, Peter, att det är oroliga tider som skapar?
Nej, det är inte så enkelt, men det finns en, det driver på den här typen av rörelser.
Tror du också det, Peter?
Gud, nu avslöjar de här. Jag sitter och har precis fått ut massa mejltrafik från Energimyndigheten som jag sitter och läser.
Jaha, det är därför
jag letar, sköta samtalet här.
Ja, okej. Okay. Ja, men det förstår jag. Alltså, det är det här med komparativa fördelar. Vi diskuterar Reichsbürger och du läser mejl från Energimyndigheten. Det tycker jag är en sund arbetsdelning. Ja, då frågar vi Mattias istället. Farliga tider skapar allt farligare rörelser. Finns det en sån mekanism?
Ja, det finns det ju. Jag tycker den är väl beskriven i en bok jag skriver om i helgen, Jonathan Lundbergs Från världskrig till nätkrig. Han beskriver väldigt bra på ett sätt som gör att också den som inte är insatt kan följa hur radikalisering gått till, och just att det handlar om alltså möten mellan väldigt disparata grupper. Det är frihetliga libertarianer som radikaliseras ihop med nynazister, och man hinner liksom, man hittar gemensamma fiender. Och i den här polariseringen så blir det enkla förklaringar, gemensamma fiender och liknande. Då byggs de här koalitionerna åt. Så just när man förenas mot någonting och är ett väldigt starkt hat mot någonting, så ökar ju då både enigheten bland rätt disparata grupper, men också risken för att det tar sig våldsamma uttryck.
Men jag måste ändå fråga dig, Mattias, när jag ändå har dig på tråden på det här ämnet. Få känner ju till svenska libertarianska rörelser bättre än du. hur kommer det sig att i USA har blivit så knepigt med libertarianer att de har liksom landat hos Trump eller extremism eller alltså
det finns samma tendenser här. Alltså ja. jag har personligen bekanta som har liksom snöat in helt på alltså de mest knäppa teorier om just det här att det är judar som styr världen och man ska vägra vaccin och Putin är bra och verkligen liksom allt det där. Och jag tror att det är en mix av alltså dels ganska, inte sällan ganska sorgliga personliga, en känsla av att livet blev inte som man tänkt sig, ihop med ett missnöje med politik och man märker att det här, man kan enas kring det här. Människor söker sig ut för att de misstror medier, och det kan man göra av goda skäl, och man kan söka förklaringar på varför funkar inte samhället som jag tycker att det borde funka, vilket också är en rimlig. Och så landar man i ett kaninhål av bizarra förklaringar som då knyter människor samman i det här utanförskapet.
Alltså. Men alltså att vaccinet dyker upp där, det tycker jag är liksom verkligen inte någon överraskning. Alltså, nu får en pandemi, det finns liksom oklarheter kring huruvida det här kommer från en nation som är fientligt inställd, en diktatur. Oklarheter kring det, sen tar man rekordsnabbt fram ett vaccin, alla börjar vaccinera sig. Det är klart att det kommer finnas en grupp som säger, nej vänta nu, det där får inte ni spruta in i min kropp, för det där vet jag inte vad det är för någonting. Och det liksom, det är fullständigt oväntat att det sker.
Och sen det är väntat, så är det, menar du att det sker?
Det är fullständigt väntat att det är, förlåt. Och sen så gifter det sig med liksom, det var ju ni som ljög om det ena och det andra, och sen är man igång liksom.
Ja, men för det Mattias säger, det är ju att det finns något form av resentiment här. Alltså det finns liksom ett människor som kombinerar vad man upplever som personlig motgång, eller att samhället inte fungerar för en personligen, med någon sorts allmän syn på att samhället inte fungerar väl. Och då kombineras olika, alltså det här glider samman på något sätt då. Och så att man känner sig utmanad eller attackerad av samhället i stort nästan. Eller det var väl lite det du var inne på, Mattias.
Ja, ungefär så. Och det finns ju, jag menar, så känner ju vi också emellanåt. Alla som verkar för en ordning och har en syn på världen får ju den ifrågasatt i ett demokratiskt pluralistiskt samhälle.
Ja, det är många som känner så, fast det är bara jag som på allvar blir i sanning motarbetad av starka krafter.
Ja, precis så. Och den dagen du hittar kamrater i detta så kan det bli farligt. Men
det finns inga kamrater, det är bara jag, eftersom det är bara jag som är så utsatt. intressant hörni. Vi får säkert veta mer om det här Reichsbürgerrörelsen och det här kuppförsöket. Obehagligt var det i alla fall. Jag skriver lite kortis om det här imorgon. Jag kan faktiskt skriva också, inte bara babblas runt. Men vi ska gå vidare så länge, och då ska jag vända mig till dig, Mattias, för du har ju gjort intressanta saker i veckan också. Du träffar ju Svetlana Tichanovskaya, belarusisk oppositionsledare som besökte Stockholm. Hur var hon?
Ja, jag har ju mest lyssnat på henne på dels måndagsmötet på Norrmalmstorg, men också hos tankesmedjan Frivärd.
Ja, du tog en selfie med henne också, såg jag.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Och det kan tyckas, det är förstås ytligt, men det är på grund av att en djupkänd beundran för... Hon var ju presidentkandidaten som ställde upp förra året mot Lukashenko, sedan hennes man var en av de som fängslats, eftersom han för att vara säker på valvinst såg till att fängsla sina meningsmotståndare. Han har sedermera dömts till 18 års fängelse för att ha kandiderat mot sittande president. Så går det till i diktaturen. Hon utmanade, och allt talar ju för att hon faktiskt vann den där omröstningen, vilket sedermera ledde till protester, men också till väldigt dramatiska förföljelser av belarusier. Hon har lyckats gå i exil då i Vilnius, och det är på så vis hon kan komma på besök emellanåt.
Hon har ju varit i Stockholm tidigare, då var hon faktiskt gäst i podden också. Och den spelades in, det var någon gång i våras. Om ni söker på Svetlana Tisanorskaya och ledarredaktionen så hittar ni det. Vad hade hon mer för budskap, Mattias?
Hon hade ett antal goda poänger om att nu står verkligen demokrati mot diktatur på flera sätt i Europa. I och med kriget i Ukraina så ställs det här på sin spets. Och hon berättade att många av de här väldigt hänsynsfulla demonstranterna i Vitryssland som plockade upp skräp efter sig och tog av sig om fötterna innan de klev upp på bänkar och annat som har framställts som, och hon var väldigt noga med att påpeka det när vi bytte ett par ord, att det här var inte för att de är mesar, utan väldigt många av dem har nu åkt ner till Ukraina för att slåss mot Putin och för länders rätt till självbestämmande. De ser det som samma kamp. Och det är ju en illustration av vad som står på spel. Att här står ju länders möjlighet till självbestämmande, till demokrati, till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter mot den auktoritära utveckling som representeras i sin extrem av Putin och andra strongmen som gör anspråk på att styra hela samhällsutvecklingen och också andra länders.
Mm. Belarus har ju kanske kommit lite vid sidan av i nyhetsflödet nu med tanke på det som har hänt i Ukraina, men vad händer egentligen där? Vi vet ju protesterna som följde på presidentvalet 2020. Hur nedslagen är oppositionen? Hur tillbaka pressar är den? Hur ser situationen ut?
Det är ju svårt med offentliga protester därför att regimen har gått extremt hårt åt alla som gjort försök att organisera dem. Det är tortyr, det är mångåriga fängelser, det är...
Våldtäkter i fängelse. Det är ja, verkligen en fruktansvärd situation.
Ja, det är en regim helt utan skam i kroppen, en riktig gammal sovjetstat. Och det här har blivit värre i och med att Lukashenko också mer eller mindre, han hålls ju under armarna av Putin och har ju därför fått gå med på eftergifter när Putin gett sig på att invadera Ukraina. Det finns indikationer på att han inser att det här är så pass impopulärt att det skapar större explosivitet i landet. Och människor har ju då till och med när trupper och materiel fraktades genom Belarus, vilket ju hände, och Tichanovskaja var väldigt noga med att påpeka att det är inte Belarus som stödjer Putin och invasionen, utan det är regimen. Och det blev tydligt genom att väldigt många järnvägstransporter har saboterats, och de som har gripits för det riskerar nu dödsstraff.
Fy fan. Ja, men det är otroligt modiga människor som ändå vågar agera trots den här enorma...
Ja, verkligen. Och det är ju också, alltså, det är ju en indikation som jag skrev på vad som faktiskt står att vinna i detta. För skulle Ukraina freda sig själva, slå tillbaka Ryssland och den typen av ambitioner försvaga auktoritära styren, så finns en opposition, en exilregering och ett starkt folkligt stöd för en helt annan utveckling också i Belarus, ett stort och bortglömt land mitt i Europa som skulle kunna få en annan utveckling, och som hon också var inne på. Alltså, det är hårt arbetande, företagsamma människor, och om inte företag blir konfiskerade som de idag blir om du är för framgångsrik och märks för mycket, då lägger den korrupta byråkratin beslag på det. Om det inte händer, utan Belarus också blir ett normalt land där människor kan resa, studera, lära sig i väst hur demokratier funkar och företag kan utvecklas, då kan de också ganska snabbt bli en tillgång för Europa.
Mm. Stort tack för den här rapporten från den belarusiska fronten, Mattias. Hör du, Peter, nu får du sluta läsa elmail, för nu ska vi prata om riktiga saker.
Ja, jag har slutat nu.
Ja, vad bra.
Ja, jag har varit helt förhäxad av diskussionerna både mellan Mattias och Paulina och Mattias redogörelse, eller rapport från Belarus.
Ja. För nu är det dags för ett, ett favoritmoment förstås för Peter, men ett favoritmoment för Paulina. För vi ska prata om brittiska kungligheter. Det tar vi ju varje chans att göra för att glädja Paulina. Och nu har vi en sån chans i min ny Netflix-serie om prins Harry och hans Meghan. Den heter precis så också, Harry and Meghan. Paulina, har du hunnit kolla in detta?
Det kommer jag aldrig göra om inte jag är nöd och tvungen i tjänsten.
Okay.
Jag är otroligt trött på Harry och Meghan, men väldigt intresserad av fenomenet.
Så det var därför du ville prata om dem, för att du är så trött på dem?
Precis. Nej, men det här...
du kör en Jonas Gardell här på
ja,
lördag.
Ja,
du skulle
faktiskt
kritisera en serie du inte har sett.
Nej, men jag tycker det finns så mycket intressant som sker kring det brittiska kungahuset nu. Och det är liksom vår samtid på steroider i de här två extremt privilegierade personerna som vars berättelse om sig själva den är så fokuserad på att framställa dem som offer. Så den här offerskapskulturen, att till och med sonen till prinsen av Wales måste liksom framställa sig själv som ett offer för att ha någon slags moralisk tyngd. Och det är otroligt intressant. Och hela det här narrativet kring rasism i det brittiska kungahuset, det har ju fått förnyad aktualitet nu när det är drottningens hovdam i 60 år har fått lämna sin tjänst efter förment rasistiska kommentarer, vilka som inte alls framstår som rasistiska om man tittar på vad som faktiskt hände. Så det är intressant alltihopa.
Ja, jag ska säga, någon som har sett den här serien och är lika fördömande som du, det är Jonas Hilton på DN Kultur. Snart kommer han bli kulturchef på GP. Jag vill bara citera, för han skrev så roligt. Han skrev så här om Harry och Meghan när han recenserade. Ärligt talat, vem vill identifiera sig med det här? Två ytterst privilegierade och världsfrånvända knösar som, om än för en skyhög timpenning, ältar gamla oförrätter offentligt år ut och år in. För Harry och Meghan är något av en manipulativ reality-traditionens kronjuvel, den perfekta blandningen av reklamens formspråk, melodramets människosyn, pigromanens kärleksuppfattning och sekularismismens egendomligt kompensatoriska behov av bikter i mobilkamera. En serie där ingenting känns på riktigt, där allt är tillrättalagt, färdigformulerat och liksom parfumerat, trots att man hela tiden understryker att detta är the true story och den verkligaste av verkligheter.
Precis. Och jag menar, det här tyder ju på att de underskattar även den woke publiken, för den woke publiken som de sitter ju också och har elräkningar att betala och är kanske ganska trötta på det här.
Jonas Hilton är alltså då en woke publik som sitter med sin elräkning och blir förbannad när han ser Netflix.
Han heter Johan Hilton, Andreas.
Det gör han ju förstås. Men lika fullt så är han då arg och har elräkningar och missnöjd med den här dokumentären. Han kommer med lite liknande kritik som du har kommit med, Paulina. Han har ju då sett dokumentären, så han kan kanske motivera den bättre. Men okej, du provoceras av detta? Alltså,
nej, men det finns så... Jag vet inte, provoceras det så... Nej, jag provoceras inte. Men det finns så mycket som är så otroligt intressant i det här. Dels så berättar det någonting om hur svårt det är att förstå ett annat land. Meghan Markle har verkligen inte förstått var på jordklotet hon har landat. Hon vet att prinsessan Diana är en högstatusfigur och hon håller väldigt hårt i prinsessan Diana och vill väldigt gärna associeras med henne. Men hon har verkligen inte begripit. Och det finns en scen som går runt nu i brittiska sociala medier där Meghan Markle skrattar åt hur det var att niga för drottningen för första gången. Mm. Och britterna har ju en uppfattning om drottningen som något närmast heligt. Douglas Murray, brittiska författaren, han jämförde det med amerikanernas sätt att se på sin flagga. Alltså det är som att ha flaggan gående ibland sig. Och det här att hon hånar att niga inför drottningen ett par månader efter drottningens bortgång, det har fått enorma reaktioner. Folk är otroligt arga för det här. Och då får man tänka på att britterna köade ju i 10 timmar för att få niga eller bocka sin sista gång för drottningen när hon låg på Lyde Parade. Och det var otroligt intressant att se hur folk köade alltså i tusental och stod utomhus i timmar och hade matsäck med sig och stod och liksom bara för att få göra den här sista nigningen eller bockningen som Meghan Markle nu hånar. Hon har inte förstått var hon har hamnat någonstans. Och det är intressant.
Nej, det är väldigt intressant. Mattias, vad säger du? Hur många timmar skulle du köra för att buga för konungen?
Inte många. Men jag tänkte på, alltså det så tycker jag det var, jag blev däremot väldigt rörd av David Beckhams fina gest att han inte tog VIP-kön utan verkligen ställde sig i den där långa kön som alla andra för att betyga sin respekt för den bortgångna drottningen. Man behöver inte vara royalist för att tycka att det låg något väldigt fint i den gesten. Men jag undrar lite grann det här med woke. Är det verkligen woke med kungahus? Visst, de har queera kläder och sådär, men...
Nej, men det är just det som... De här två är ju väldigt woke och de manifesterar det genom att vända sig mot kungahuset och bland annat då säga att kungahuset är rasistiskt men också klaga på att det är hierarkiskt. Vilket är intressant, för jag menar, när det är inte bara det att de flyger runt i sin privatjet samtidigt som de säger till vanliga människor att de inte ska flyga, utan när man ser bilder på när deras privatjet blir liksom, när man plockar av packningen från deras privatjet, det är ju inte de själva som gör det. De har ju personal till allting omkring sig därför att de lever ett liv där de är super... superelit, superkändisar som har människor som gör allting åt dem. Och att det
men
läget...
inte det lite av deras Evita Peron-kvalitet att man kan,
ja, men
kombinera?
Det här är ju ett amerikanskt kändisskap. Det här är inte brittiskt klassbegrepp. Det här är ett amerikanskt klassbegrepp. Och det har ju också varit en kritik mot Meghan Markle att hon har behandlat sina anställda sina medarbetare i det brittiska hovet så som man, på ett sätt som man inte förväntar sig. Nämligen hon har behandlat dem som undersåtar med en amerikansk förståelse som klass och inte så som man ser det i Storbritannien eller i brittiska kungahuset, där det finns en väldigt stark uppfattning om det här med noblesse oblige, alltså att har man de här privilegierna då har man en massa skyldigheter i hur man förhåller sig till dem. Det här är jätteintressant. Ja, det är en väldigt intressant kulturkrock.
Ja, men nu när du beskriver det, för jag var lite likgiltig inför ämnet, men när du beskriver det så låter det verkligen intressant.
Ja, det finns fler lager i det här. Vi kan göra många poddar om det här. Jag tycker det är otroligt intressant.
Det ska vi göra, absolut. Men hörni, vi tackar för den rapporten från det brittiska hovlivet. Och sen så ska vi gå vidare till nästa moment. Mitt favoritmoment faktiskt.
Nu får du hålla hov.
Mitt favoritmoment som då heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja sant från falskt, gott från ont och rätt från obrätt. Det går ju till så att jag, likt en smash från Ulf Tickan Karlsson, smäller på mina kollegor med ett nyligen lagt förslag och de får genast försöka fånga upp den med en ballongplock à la Erik Lind, skärskåda och uttala sin dom över förslaget. Och det gör man genom att ge en kort och binärt svar. Ja eller nej, för eller emot. Snabbt ska det gå och man ska ge svar direkt. Ska vi börja, tycker ni? Då säger jag så här, att staten bör skänka ett ISK-konto med 50 000 kronor till alla svenska ungdomar som tar studenten. Det föreslår de två socialdemokratiska debattörerna Johan Sjölander på Tankesmedjan Tiden och Paja Mola som är chefredaktör på tidskriften som också heter Tiden. Detta för att uppmuntra sparande och ge alla människor en rättvis start på vuxenlivet. För att kunna finansiera detta ska man ta ut en skatt på 1% på den procenten som har det högsta innehavet på sina ISK-konton. Vad tycker vi om detta förslag? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Emot.
Mot.
Varför är vi emot, Mattias? Du sa först.
Ja, men det här är typiskt sossar. De ser någonting bra och då måste staten gripa in och göra ännu mer av det, vilket förstås sker på andras bekostnad. Om någonting är bra så bör man lämna det i fred så mycket som möjligt och så kommer folk att upptäcka det själva, inklusive ESK-konton. Det är ju lite av en ungdomsrörelse redan som det är. Låt det vara så och låt bli att ta folks pengar när det börjar sandas lite.
Var inte det här ett roligt sätt att liksom motivera och legitimera en skatt? Att man delar ut det till ungdomar?
Jo, det var det förstås.
Vi gör tummen ner för detta. Då fortsätter vi. Kajsa Dovstad som är verksam i tankesmedjan Timbro, hon vill ändra reglerna för föräldraförsäkringen. Detta då, enligt siffror som Timbro tagit fram, används oftare under julen som en slags extra ledighet som arbetsgivare inte kan neka till. Föräldraförsäkringen borde därför helst göras om så att den betalas ut som en klumpsumma och bara ger rätt till frånvaro första året när barnen är riktigt små. Detta skriver Kajsa Dovstad på Expressens debattsida. Vad tycker vi om detta? Bör föräldraförsäkringen begränsas till det första året och inte ge rätt till ledighet när barnet är äldre? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Jaha, okej. Okay. Då får Paulina som var först ute. Varför är det här dåligt förslag?
Nej, men Timbro har en... har inte haft rätt tonträff i debatten om föräldraförsäkringen. Man har varit på det här förut. Då var det en debattör vars efternamn, jag glömmer, Siri
Steyer,
ja, precis. Som skrev en ganska en text med en dålig tonträff om att föräldrar var lata och när de väl orkade resa sig ur fåtöljen. Då var någon sån där ordvändning som var väldigt tråkig. Det här är ju en väldigt populär försäkring och det är en god sak att föräldrar kan vara med sina barn så länge som de kan vara i Sverige. Svenska föräldrar är ändå alldeles för snabba att lämna in på dagis. Låt det vara. Mm. Men
Peter, vill du lägga till
Kajsa Dovstad är en cool debattör som inte väjer för impopulära frågor. Det tycker jag är coolt.
Det tycker jag är coolt också. Peter, vill du lägga till någonting i Paulinas motivering?
Jag delar Paulinas uppfattning och sen... Ett skäl till att föräldraförsäkringen är populär är ju just att det upplevs som en försäkring. Alltså att det inte är en massa buts and ifs när man ska få tillbaka det som man har betalat in.
Mm. Okej, hörni, vi tar den till. Och då säger jag så här. Återinför klimatbonusen på elbilar och laddhybrider så kostar mindre än en halv miljon kronor. Det föreslår Centerpartiet som menar att bonusen fortfarande behövs och att den genom det här förslaget blir mer rättvis och träffsäker. Vad säger vi om detta? Klimatbonus på de billigare elbilarna? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Okej. Vem vill förklara varför detta är den sämsta idén sen får färdigskivat brev? Bröd?
Så det korta svaret är väl att erfarenheten är att klimatbonusen bara blir ett tillskott för de som i alla fall skulle ha köpt en elbil. Mm. Eller i alla fall har råd att köpa en elbil.
Dessutom, om bilarna är billiga så känns det ju också lite redundant. Det är förstås relativt sett, men om poängen är att poängen är ju att utveckla tekniken så att bilarna kommer ner i pris. Har de redan kommit ner i pris så är ju premiefunktionen uppfylld om det inte ska vara en medelklasssubvention.
Okej. Okay. Hörrni, ni var väldigt överens nu. Jag måste säga att det börjar bli lite svårt att hitta förslag för att jag går igenom alla debattsidor och ofta ser debattartiklar av typen vi måste prata mer om eller vi måste uppmärksamma någonting eller göra mer generellt.
Du får väl ställa sådana frågor. Måste vi prata mer om?
Ja, nej, men alltså, lyfta frågan.
Ja, men lyfta. Alltså, det är så mjäkigt ofta. Det är sällan man hittar verkligen skarpa förslag. Och jag läser verkligen alla debattartiklar som publiceras i liksom,
men du, sex du måste stora läsa, linjer. Du måste läsa Svenska Dagbladets ledarsida, Andreas.
Ja, men de förslagen. Ja, i och för sig, vi är ju oense om dem. Så de
ja, det vore ju intressant då.
Hörrni, vi får gå vidare från detta. För nu har det blivit dags för mitt favoritmoment faktiskt. Det som vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Ni känner till det här väl. Det är ju när jag testar ledarsidans skribenter på några triviga frågor som anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan vara med och svara. Och svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör. Då är ni helt enkelt smartare än de här ledarskribenterna. Och... Då är ni väldigt smarta för att Peter, Mattias och Paulina, de kan jag säga, de är smarta. Mattias, du är regerande mästare. Hur känns det?
Fortfarande väldigt surrealistiskt.
Mm. Men så är det lika fullt. Men nu vet jag att Peter är tillbaka, full av revanschlysta.
Fast jag var inte med förra gången. Jag tror att jag har väl varit... Jag var väl mästare senast.
Sen länge.
Ja.
Ja. Vi får se. Då drar vi igång. På söndag är det ju den tredje advent och det här ska vägleda oss. Vi ska prata den tredje olika saker och ting. Att vi i pressen är den tredje statsmakten, det vet alla. Men vilka är enligt den modellen den första och andra statsmakten?
Mattias.
Ja, Mattias, vad tror du?
Jo, men det är väl den politiska makten och den dömande makten.
Nej, inte i Sverige. Säger vi inte så, faktiskt.
Jaha, vad säger du?
Ja, men det är runk om statschefen nu.
Nej, men förlåt. Det är ju lite oreda med det där, om vi är tredje eller fjärde statsmakten. Vad sa du att vi var? Var vi tredje eller fjärde?
Vi, traditionellt i Sverige säger vi att vi är den tredje statsmakten. Mm. Sen så vet jag att vissa, ja, Christer Thelin exempelvis, vår kända domare på Twitter, skulle inte hålla med om det. Han skulle nog vilja säga att vi är den fjärde statsmakten. Men nu håller vi oss till det traditionella begreppet.
Ja, men då Paulina.
Ja.
Då är det exekutiva och den lagstiftande. Och sen den dömande.
Ja, okej.
Okay. Eller är jag någon annanstans nu?
Du har inte svarat. Vilka två institutioner i Sverige är den första representativa andra
regeringen och riksdagen?
Ja, tack.
Tack. Exekutiv tack. Och lagstiftande.
Ja, absolut. Så nu, ett poäng till Paulina. Hörrni, vi fortsätter på tema tredje. Att tredje riket är ett av namnet på Nazityskland, det vet vi alla. Men vilket var det första riket enligt den här modellen?
Paulina?
Ja?
Tysk-romerska riket?
Helt rätt. Sen så såg jag när jag var inne på Wikipedia att det finns en alternativ förklaringsmodell för det här, att Hitler hade fått det här tydligen från en Ibsen-pjäs. Men ja, traditionellt då så talar man då om det första riket då som det tysk-romerska och sen det andra som, ja, det vi pratade om tidigare idag, Wilhelms och Bismarcks rike. Och sen det tredje. Men faktum var faktiskt att jag läste också på Wikipedia att uttrycket faktiskt förbjöds under andra världskriget, att då ville nazisterna inte alls skylta med det här, utan då pratade man bara om det stortyska riket. Helt rätt. Två poäng till Paulina och noll till övriga. Tredje uppgiften för akademin talar man ibland om. Vad innebär den?
Paulina.
Mattias. Peter.
Paulina var snabbast.
Att informera allmänheten.
Precis, att kommunicera med omgivande samhället och dela med sig av sina kunskaper. Den kan jag säga, den hänvisar jag ofta till när jag försöker få akademiker att vara med i podden. Att tredje uppgiften, hörni. Och då vill de gärna vara med. Ja, tre poäng Paulina, det går riktigt bra det här. Mattias och Peter, är ni vakna?
Oh, jag tyckte att jag svarade först, men...
Ja, det tyckte jag med.
Ja. Ni vet, det är vad jag hör först som räknas. Hörrni, Den tredje mannen, film från 1949 där det spelas Citra i Wien, Orson Welles i huvudrollen. Vad heter den brittiska, mycket kända författaren som skrev manus till den? Han som aldrig fick Nobelpriset på grund av Arthur Lundqvist, sägs det. Nej.
Mattias.
Ja, Mattias, låt höra.
Var det Orwell?
Nej, det var det inte. Annan engelsman som dog betydligt senare, 1991 tror jag. Bland annat författare till Vår man i Havanna. Graham Greene. Vi fortsätter. Den tredje, Gustav den tredje, känd svensk kung, mördad 1792 av en viss Ankarström, som självfallet dömdes till döden. Han fick slita spö i 3 dagar i Stockholm på olika torg och halshögs sedan offentligt. Var ägde den avrättningen rum, för övrigt platsen för den sista offentliga avrättningen i Sverige 1862 också? Var låg helt enkelt avrättningsplatsen i Stockholm?
Peter, nu chansar jag här.
Ja, låt höra.
Är det Brunkebergstorg?
Nej, där kan säkert folk ha avrättats tidigare, men det var inte där Ankarström avrättades.
Men förlåt, nu får jag déjà vu här. Har inte du pratat om det här 1000 gånger? Även på neotiden? Har inte jag sagt det här förut?
Ja, det är
möjligt. Vi har pratat om allt.
Paulina i så fall då?
Ja.
Är det inte Långholmen?
Nej, det var ju den sista avrättningen i Sverige generellt som vi hade uppe en annan gång. Han hette ju Anders Ander.
Ah, okay,
det här var den sista offentliga avrättningen vi pratar om nu.
Sista offentliga, det är en annan sak. Okej, nu förstår jag.
Jag är tydligen väldigt inne på avrättningar, märker jag. Det är något specialintresse.
Var det Djursholm?
Nej, svaret är i Hammarbyhöjden i Stockholm.
Mm-hmm.
Och det sägs ju att när Hammarbyhöjden byggdes på 1930-talet så hittar man väldigt mycket skelettdelar och ben där. Och det skottar man snabbt igen för att inte ge stadsdelen dåligt.
Just det, men det är precis. Det finns någonting där. Och det är någon coolare kyrkogård också. Ja, du har säkert koll på alltihop. Mm.
Precis, den finns lite närmare Gunnarsplan. Men det finns idag, Gallbacken är ännu idag inte bebyggd, så den kan man gå och titta på. Det finns lite minnesplatta där också. Så man kan gå dit en mörk natt och lyssna på eventuella onda andar. Där blir det ingen poäng. Så fortfarande leder Paulina på 3 poäng och övriga har 0. Visst är det så?
Yes.
En tredje kandidat förekommer i amerikansk politik ibland, trots att det är ett tvåpartisystem. 1968 var senaste gången en sån kandidat vann elektorsröster efter att ha vunnit 5 stater i södern genom sin linje att hålla fast vid rassegregationen. Vad hette den kandidaten?
Mattias?
Ja.
Det är väl George Wallace?
Visst är det. 1 poäng. Snyggt. Han blev väl skjuten också i samband med det, eller strax efteråt också.
Ja, det var ju rätt många som blev det vid den tiden. Men...
han överlevde och levde en bit till efteråt. Ja, 1 poäng till dig.
Han har Reagan.
Tredje, då tänker jag förstås på 3D. Vad hette det jullovsprogram som gick 1983 som bland annat innehöll tävlingar där man skulle ha 3D?
Mattias.
Peter var först. Peter var först.
TV-piraterna.
Ja, snyggt. Minns ni det?
Åh, ja.
Åh, nu kör vi ut en bräda genom TV-rutan.
1 poäng vardera till Peter och Mattias och 3 poäng till Paulina. Tredje åldern utspelar sig Tolkiens verk Sagan och ringen i, men numera har vi en ny översättning. Vad heter Sagan och ringen, alltså den första delen i trilogin om ringarnas herre, numera i den nya översättningen? Om ni tänker på den engelska titeln så tror jag ni kan få ett tips. Ingen som vågar chansa?
Nej.
Jag är tomt nu.
Svaret är Ringens brödraskap. The Fellowship of the Ring.
Mm.
Tredje korståget tillhör det mest kända. Det som förkunnades och drog ut efter att de kristna förlorat Jerusalem 1187. Vad heter den berömda kurdiska fältherre och sultan som stod för erövringen av Jerusalem och var Rickard Lejonhjärtas huvudmotståndare i detta
korståg? Paulina.
Paulina, får höra.
Saladin.
Visst hette han det, Saladin. 4 poäng, du har...
Ja, det där är sånt som det är så pinsamt om man säger någonting helt galet.
Ja, men det gjorde
men
du
blev
inte.
Det blev inte så.
Nej.
Mm.
Hörrni, nu har vi kommit så långt in i programmet att barn och kristdemokrater har somnat. Då tänker jag på det amerikanska slanguttrycket tredje basen, third base. Vad menas med det?
Mattias? Ja, men det är väl helt enkelt att man kommit innanför kläderna.
Ja, du får nog vara lite mer specifik än så.
Petting.
Petting, ja, det är precis kontakt med könsdelarna enligt Slangopedia, helt enkelt. Och en home run, vad är det då det, Mattias?
Ja, då är man väl hela vägen innan, va?
Ja, precis. Då har du 2 poäng, Peter 1 poäng och Paulina har 4 poäng. Så vi behöver ingen utslagsfråga. Grattis, Paulina!
Ja, tack!
Mm, det känns mycket välförtjänt.
Nej, men det känns jättebra och välförtjänt.
Visst kunde du där med third base också, men ville inte svara med tanke på att du redan hade vunnit och inte ville genera någon.
Jag såg hur generad Mattias ser ut här i sitt fönster, så att jag lät det vara så.
Hörrni, det var allt jag hade att erbjuda idag.
Jag vill inte låta bli att fingra.
Är ni nöjda med frågor och ämnen och allt sånt?
Oh ja.
Vad bra.
Ja, det är...
Då tycker jag vi syr ihop tomtesäcken för idag och önskar våra lyssnare en riktigt skön helg och en trevlig tredje advent. Intressant.
Detsamma.
Absolut.
Eller ja.
Ja, absolut.
Tack för att ni var med, Mattias, Paulina och Peter. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Thank you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.